Guds frid. När jag läste då den här texten som Lina läste som utifrån dagens tema, så blev jag så sugen på hela andra Korintierbrevet så att ni kommer att följa med mig på en liten resa genom andra Korintierbrevet idag. Döden och livet är temat för den här söndagen i kyrkoåret. Och det låter ju väldigt dramatiskt. Fast egentligen är det ju så här att den dramatiken, vi lever ju med den. Samtidigt så det ser väldigt harmoniskt ut idag när vi tittar ut över församlingen. Kanske är det så att du bär en dramatik inom dig som inte syns. Eller när vi kommer utanför så händer någonting, en olycka eller vad det är som gör att den här dramatiken drabbar oss. Lidandet är ju en del av livet. Gunnar Ekelöf skriver i en av sina dikter så här att lida är svårt. Att lida utan att älska är svårt. Att älska utan att lida är icke möjligt. Att älska är svårt. Och på något vis så handlar det om det här med kärleken som kan föras till de allra högsta höjderna kan också få oss att landa på den allra djupaste botten. Därför att det berör oss. Vi kan läkas och vi kan skadas när kärleken inte blir mottagen. När vi separeras ifrån det som vi längtade, hoppades och trodde på. Och då behöver vi tröst. Hippokrates, 2500 år sedan, skrev den här som väl fortfarande tänker jag mig är någon form av läkared. Och han skriver så här: aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta. Alltid trösta. Och de första orden i andra Korintierbrevet, de lyder så här: välsignade var Herres Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Ibland tänker jag så här att tröst, det har liksom kommit liksom, ja men jag kunde inte annat än att trösta, säger vi kanske. Vi skulle ha velat förändrat situationen, botat. Jag tycker det är så vackert. I allting tröst. För ibland kan vi ju vara så fokuserade vid att hjälpa. Så när inte den hjälpen, vi kan klara av den hjälpen. Ja då känner vi, ja då går vi därifrån och det är tomhet hos oss och det är tomhet hos den personen. I allting tröst. Gud är all trösts Gud och med den tröst vi får, den delar vi med oss av. Därför att vi på något vis har varit där den andra människan befinner sig. Andra Korintierbrevet. Vad är det för speciellt med det? Ja, det är egentligen ett av de mest, kanske det mest personliga brevet som Paulus har skrivit. Församlingen i Korint grundades av Paulus under den andra missionsresan. Paulus skrev 4 brev, varav brev 1 och 3 inte finns. Och vi har alltså det andra och det fjärde brevet. Brevet då, eller det han nu för in här, eller det som tidigare har hänt är att han har alltså en av medlemmarna har begått en försyndelse. Och han vill att församlingen ska ta itu med det här. Och den här medlemmen, han har tagit konsekvensen av och lämnat församlingen. Och nu ber Paulus att församlingen ska ha barmhärtighet och förlåta honom och ta honom tillbaka. Så läget är spänt, kan man säga, mellan Paulus och församlingen. Och samtidigt finns det såna här superapostlar som säger, alltså Paulus är ingen apostel egentligen. Han saknar pondus. Han har inte det där som krävs. Han är velig. Han skulle ha kommit och besökt oss, men han kom inte. Ja, där ser ni vilken typ han är. Och andra Korintierbrevet är då en, vad ska vi säga, någon form av ett försvarstal. På ett väldigt underfundigt sätt. Med mycket humor och med ganska mycket ironi. Paulus är ju en komplicerad personlighet. Han kör som ett lokomotiv, liksom farisé ut i fingerspetsarna. Förföljer församlingen, är med och stenas det. Är med i alla fall och välsignar att man stenar Stefanus. Blir omvänd på vägen till Damaskus. Och så blir han då ett, gör en sån här 180 graders och så kör han lika fullt. Han gör sina missionsresor, han skriver brev, han gör insamlingsresor, han pratar med människor. Det är i full fart. Och frågan är ju om han hade någon bokstavskombination. Han kanske hade något PTSD, posttraumatisk stresssyndrom, som gjorde att han fungerade som han gjorde. Vad var det som drev honom? Målmedveten, hetlevrad. Han var asketiskt lagd, men han var gränslös. Pendlade, väldigt paradoxal människa. Och jag försökte under veckan när jag förberett mig att fundera, vad är det för en person som man skulle kunna tänka sig? Nu ska jag inte säga att det här är lika, men när jag läste dagens Helsingborgs Dagblad så slog det mig. Vem som man skulle kunna i alla fall ha lite granna i tankarna. Du kommer nästan ångra att du ställde frågan. Björn Ranelid förklarar hur han navigerar i landskapet mellan skryt och äkta arbetsglädje. Och jag funderar om inte det finns flera gemensamma nämnare. Nu ska vi lämna Björn Ranelid därhen, men ni kan ha honom med lite grann i bakgrunden i alla fall. Hur beter man sig när man blir anfallen? När man blir provocerad? När man blir anfallen på sina ömma punkter? Du är ingen apostel. Hur lyckas man använda anklagelserna till sin fördel? Jag vet inte om Paulus lyckades. Det vet vi inte. Men han gör i alla fall väldigt tappra försök att, så att säga, med humor och med ironi så vill han ställa sina anklagare i deras egen skamvrå. Men en dödsdom har vi alltid haft inom oss. Kommer precis några verser efter det jag läst om välsignad och vare det alltrös Gud. Vi vill att ni ska ha klart för er hur svårt vi hade det i Asien. Vi pressade så långt över vår förmåga att vi rent av misströstade om livet. Men en dödsdom har vi alltid haft inom oss. För att vi inte ska förlita oss på oss själva, utan på den Gud som uppväcker det döda. Han försöker hitta en gemensam nämnare med församlingen. Det är så det här. Vi har en dödsdom inom oss. Det här är ingenting vi själva klarar av. Och man skulle då kunna lite säga så här att Paulus startar föreningen i dödsdömda apostlars sällskap eller i dödsdömda medlemmars sällskap för att bredda den här gruppen. Vill vi vara med i den föreningen? För egentligen så är vi det. Det här är ingenting vi själva klarar av. Oförmågan, alltså det är ju det som ligger i den här poängen. Oförmågan och begränsningarna är inte hinder, utan utifrån Paulus perspektiv så är det snarare förutsättningen för att Gud ska kunna utföra sitt verk. Genom församlingen, genom Paulus, genom dig och mig. Vad hade han för CV, Paulus, som han skulle kunna använda sig av? Han har inte det egentligen. I varje fall inte i början. Han säger så här att behöver jag nu rekommendera mig själv igen? Behöver jag kanske som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, för ni är mitt brev. Och det är skrivet i era hjärtan och känt och läst av alla människor. En trygghet att ha skrivit sitt CV hos levande människor. Tänker vi på det att vi skriver egentligen vårt personliga CV varje dag när vi möter vår omgivning? Vad kommer de ihåg om oss? Vad är det de tänker om oss? Vad är det som finns i deras hjärtan som vi inte har egentligen en aning om? Jag tror jag använt den här bilden tidigare, men jag tar den igen i så fall. Bina som surrar omkring, samlar sitt nektar, tror ju att det är det de är till för. Deras uppgift, arbetsbina, är att flyga iväg, hitta nektaren, tillbaka till kupan där andra bin tar hand om och förvandlar nektaren till honung. Och så tänker de, no, that's it. Men de tänker förmodligen inte, jag tror inte det i alla fall, att de liksom tänker, nu är jag med och pollinerar här. Så att växterna ska kunna fortsätta växa och frodas. Omedvetenheten. Det är det jag tänker. Det är det som Paulus betecknar som sitt CV hos andra människor. Och jag tror vi ska vara glada. Jag känner mig nog oftast glad över att jag inte vet vad människor tänker och tycker om mig. För det är mer befriande. Skulle jag veta det så tror jag skulle känna mig väldigt låst i vissa sammanhang. Det är ganska skönt att inte veta. Det som händer, det händer runt omkring mig, runt omkring oss. Paulus fortsätter ytterligare hänvisning till sin uppdragsgivare, Gud, som har gett Paulus förmågan. En sån tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan ande. Till bokstaven dödar och anden ger liv. Sen kommer då en hänvisning till Gamla testamentet. Det är också det här, kommer det in det här med humorn och lite grann av ironin också. Paulus funderar kring när Mose är på väg upp till Sinai berg för att ta emot lagens tavlor. Första gången så går han ju upp på berget för att ta emot lagens tavlor. Är på väg ner så hör han sång. Han säger, det är inget sång efter nederlag, det är inget sång efter vinst eller seger. Det är vanlig sång jag hör. Och så ser han människorna har samlats runt guldkalven som de hade plockat ihop. Och så dansar de. För Mose blev ju kvar så länge uppe på berget. Och Mose blir så arg så han slänger lagens tavlor i marken. De går sönder. De som Gud själv hade skrivit med sitt finger på. I varje fall, de gör en upprensning av guldkalven och så får Mose en ny chans att gå upp på berget. Gud skriver på nytt på lagens tavlor. Och så står det så här att när han kom ner från berget så lyste Mose. Han var som en stor bländande ljuslåga eftersom han hade mött Gud. Och alla liksom bländade. Nej, men Mose, så här, jag kan ju inte se. Och vad gör Mose då? Jo, han hänger en duk ovanför sitt huvud. Så varje gång som han går ut och talar till folket så har han en duk. Och det är ju väldigt, väldigt sympatiskt. Men dilemmat var ju det här, skriver Paulus, att efterhand så dämpas ju den här strålglansen. Men Paulus har fortfarande sin duk ovanpå huvudet. Varför det? Ja, men det är klart, det gav ju en liten extra pondus, eller hur? Ah, han har varit där. Han är så nära Gud. Det lyser om honom fortfarande. Han har fortfarande duken där. Och man kan ju fundera, hur länge höll han på att ha duken där? En vecka, en månad, ett halvår? Eller kanske tills det blev så jobbigt så han var bara plockad av den och sa nej, nu orkar jag inte längre bära den här duken. Men ibland kan det ju vara så här att vi försöker spä på vår pondus med någonting som vi har varit med om då. Istället för att leva i nuet. Och riskera att vi måste plocka bort några dukar för att egentligen allt som imponerar på det sättet. Vi är inte självlysande. Vi behöver ständigt input varje dag. Paulus, han skriver så här att när jag genom Guds barmhärtighet har denna tjänst ger jag alltså inte upp. Jag avhåller mig från allt skamligt smussel. Jag använder inga knep och förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och överlåter i Guds åsyn åt varje människa att själv bedöma mig. Ödmjukt, öppet. Så kommer vi till den här versen som du läste, Lina. Men denna skatt har jag i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är ansatt, inte kringränd. Rådvill, men inte rådlös. Förföljd, men inte övergiven. Slagen till marken, men inte förlorad. Paulus, motståndare, de hävdade att Gud blev ärad i deras styrka. Paulus hävdar med envis emfas raka motsatsen att det är just i hans svaghet som Gud blir förhärligad. Å ena sidan så har vi plåtkärlsteologin. Här ska det vara hårt, här ska det vara ogenomträngligt. Man ska inte veta riktigt vad som finns i det här. Och så har vi lerkärlsteologin. Det är ömtåligt. Det är sprucket. Det kan gå sönder. Men säger Paulus, det är så. Det är så det bör vara. Därför att det är i spruckenheten som ljuset sipprar fram. Plåten kan man bara se utsidan. Men insidan blir dolt. Och förlorad. Och där finns liksom spänningen mellan Paulus å ena sidan och hans motståndare å andra sidan. Vi har ju ibland sån här personlighets... Vi försöker hitta våra olika typer av personligheter och gåvoupptäckande. Jag funderade med en kollega för några veckor sedan omkring just det här att tänk om vi skulle ha en sån här bristupptäckarkurs. Skulle ni vilja vara med där? Välkommen att upptäcka våra brister. Och då tänker jag inte först och främst att jag ska berätta för dig, Erik, vad din brist är. Utan då tänker jag mig att det är jag som kommer att berätta bland annat då om min brist. De bristerna som jag tycker. Och då kommer det förmodligen att bli så här att 95% kommer att säga ja, ja, det visste vi ju redan. Så kommer något nytt. Jo, men vad är skillnaden? Det blir en helt annan stämning därför att jag har sagt det och det är fullt möjligt att möta mig i den bristen som finns. Istället för att jag ska gå omkring och tro att ingen vet om detta, ingen tror det här om mig. Nu har vi pratat lite grann, jag och min hustru, om det här också. Hon tycker inte riktigt det är en bra idé. Så jag har liksom jämkat mig till hälften i alla fall. Sagt att man kan kombinera en gåvoupptäckarkurs med bristerna. Så att åtminstone ha liksom både och. Poängen är det här att man ska kunna få känna sig trygg. Tryggheten i att veta att någon älskar mig. Alldeles oberoende av om jag lyckas eller inte lyckas. Det är ju där vi har våra nära relationer, våra äktenskap, våra familjer, våra konstellationer. Där vi får lov att vara trygga i varandras armar. För ett antal år sedan så skrev en pastor inom dåvarande Svenska Missionskyrkan, nuvarande Ekumenia, Lena Bergström, följande saker i tidskriften Pilgrim. Hon skrev så här: vad gör man när församlingen inte räcker till? Frågan landade på mitt bord och jag lät den bara ligga där en stund. Tittade på den från lite olika håll. Ganska snart kom min egen motfråga upp till ytan. Är inte problemet egentligen att vi tror att församlingen skulle kunna räcka till? Självklart räcker församlingen inte till. Det vore förfärligt om den gjorde det. Om det var allt vi behövde. Jag tror att bristen är en av människans viktigaste drivkrafter. Just känslan av att något saknas som får oss att göra saker. Allt från att hämta sig en kopp kaffe till att bygga broar och lösa miljöproblem. Det är något som saknas, något som brister och vi måste försöka göra någonting åt det. Bristen är släkt med vår längtan och våra drömmar. I bästa fall utlöser bristen vår kreativitet och driver oss närmare Gud. I sämsta fall gör den oss till gnälliga kvirulanter som ständigt hittar fel på allt. Det fattas något. Hela tiden fattas det något. Den som förväntar sig att finna allt blir besviken. En del av oss tröttnar helt och hållet. Kan man vända på det hela och se bristen som församlingens största tillgång? Det som fattas håller själva vår längtan vid liv och det som brister är vår drivkraft i sökandet efter Gud. Vi behöver inte bli så oroliga över det som fattas. Vi kan låta saknaden inspirera oss och om igen ta vår längtan på allvar. Det är väl inte hela världen och vi måste söka oss utanför församlingen någon gång för att hitta det vi längtar efter. Det vore kanske mer oroande om det inte var så. Så mycket trötthet och frustration vi kunde bespara oss om vi inte var så oroliga för det som inte känns tillräckligt bra. Och tänk om vi oftast kunde se skillnaden på vad som är våra egna behov och vad som är allas behov. Så att vi tog ansvar för vår egen längtan och sökte Gud i det som är. I det som är som det är. Jag börjar ana att vi behöver församlingen just som den bristfälliga och provisoriska gemenskap den är. Gemenskap är till stor del att nötas med varandra. Det här med nötningen, att få nötas med människor, är inget att romantisera över. Det gemensamma är ofta tröttande. Det skaver och gör ont. Vi orkar inte med varandra alla dagar. Det är så irriterande med alla människor som bara är där hela tiden och gör sådant som vi inte vill att de ska göra. Det är helt enkelt obehagligt att inse att man inte är särskilt god ändå. Det är ju så lätt att gå omkring här hemma ensam och tro att man är god när det inte finns någon som retar en, var det en dam som skrev. Helgelsen är sannoliken en lång väg att gå. Lite humor och självdistans gör resan lättare. Så långt Lena Bergström. Kloka ord om bristen. Denna skatt har jag i lerkärl. Lerkärlet som är skört, men som just i skörheten fångar upp andras skörhet. Tillbaka till Paulus då här. Han gör en liten egen beskrivning. Och nu kan man säga det här med att alltså ödmjukheten finns, men också skulle man ju kunna säga han har en viss förmåga att skryta också, fast han säger inte att det är det. Jag vill inte rekommendera mig själv, men ger er en möjlighet att vara stolta över mig. Så att ni kan bemöta dem som skryter med det som ligger på ytan och inte med det som finns i hjärtat. Har jag varit i extas? Är det för Gud? Är jag sansad? Är det för er? Kristi kärlek lämnar mig inget val, till jag har förstått att en har dött för alla och därför har alla dött. Lite längre ner skriver han: jag vill inte vara till anstöt för någon, ingen ska kunna anmärka på min tjänst. Men som Guds kännare visar jag på allt sätt vad jag duger till. Jag är inne i sjätte kapitlet, om det är någon som har en bibel framför sig. Som Guds kännare visar jag på allt sätt vad jag duger till, med stor uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd, under prygel, fångenskap och upplopp, under möda, vaka och svält, med renhet, kunskap, tålamod och godhet, med helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar, i ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas villolärare men säger sanningen. Jag är misskänd men ändå erkänd. Jag är nära döden men ändå lever jag. Tuktad men inte till döds. Plågad men alltid glad. Jag är fattig och gör många rika. Jag har ingenting och äger ändå allt. Ja, det är inte så illa beskrivet. Och så mitt i allt det här så andas han ut och så skriver han i början av kapitel 7: vill ni ge mig rum i era hjärtan? Ni har rum hos mig. Men kan ni ge mig ett rum i era hjärtan? Så växlar det mellan den stora aposteln som gör sina fantastiska utfästelser. Och så har vi en liten, liten människa som säger: vill ni ge mig rum i ert hjärta? Där är liksom spänningsfältet. Men han kan uppträda myndigt också. Jag, Paulus, som är så beskedlig när jag är hos er och så myndig mot er när jag är långt borta. Jag besvär er vid Kristi mildhet och godhet. Tvinga mig inte att hos er visa den djärvhet och myndighet som jag dock inte tänker dra mig för att använda mot somliga som menar att jag drivs av världsliga motiv. Jag är inne i kapitel 10. Vidare: jag skulle aldrig komma på tanken att likställa eller jämföra mig med somliga som rekommenderar sig själva. De är oförståndiga att mäta sig med sig själva och jämföra sig med sig själva. Men när jag berömmer mig gör jag det inte måttlöst, utan använder den måttstock som Gud har tilldelat mig. Och så kommer 11 kapitlet. Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap hos mig, visst gör ni det. Jag vakar över er lika svartsjukt som Gud. Jag har ju trolovat er med en enda man, Kristus. Var det rent av en synd jag begick när jag gjorde mig ödmjuk för att ni skulle upphöjas och förkunnade Guds evangelium för er utan ersättning? Andra församlingar plundrade jag. genom att ta betalt. Jag upprepar, ta mig inte för en dåre, men om ni ändå gör det så lyssna på denna dåre så jag kan få skryta lite jag också. Och så fortsätter han. Och så i 12 kapitlet, jag är tvungen att skryta, visserligen till ingen nytta. Men jag kommer nu till syner och uppenbarelse från Herren. Och så berättar han om, inte sig själv, men om en man som, jag säger, är han själv. Har då hört det som bara enstaka, ingen annan hade hört. Den mannen, om med kroppen eller utan, det vet bara Gud, blev uppryckt till paradiset. Fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Den mannen vill jag skryta med. Men mig själv vill jag inte skryta, bara med min svaghet. Och sen bara liksom för att ytterligare liksom klämma till så här, men för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig så jag inte blir högfärdig. 3 gånger har jag bett Herren att den skulle lämna mig i fred, men han svarade, min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Jag vet som sagt inte om det här brevet fick hans motståndare att falla ner på sina knän och säga, oh Paulus, du är den stora aposteln, vi backar. Jag är inte säker på det. Men jag tycker det är intressant att mitt ibland alla de här övriga, ska vi säga, allvarliga brev, så finns det här brevet med humor, ironi, som visar på en människa som är lika liten som vi kan känna oss ibland. Men som också är lika stor som vi kan känna oss ibland. Och i det här så får Paulus vara med. Och du och jag får vara med. Och det som är själva poängen i det här. Det är ju det här att när jag är svag, då är jag stark. Paulus brottades med det här. Precis som du och jag brottas med det här. Om du minns någonting annat från den här predikan så ta med dig de här Paulusorden. När jag är svag, då är jag stark. För den skatten som vi har, den har vi i lerkärl. Fader, Son och Helig Ande, tack för att du har skapat oss med de möjligheter vi har, men också med den brist som vi har. Tack att vi får leva med detta. Och du använder oss, du använder dig av både våra möjligheter, men också den bristen vi har, just för att din kraft ska kunna komma fram i våra liv till välsignelse för vår omgivning.